Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 89 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en väldigt varm och fantastisk person. Låt mig presentera ingen mindre än poplegenden Thomas Di Leva. Han var en av de absolut största under 80- och 90-talet med mega hits som Vi har bara varandra och Vem ska jag tro på? Thomas Di Leva var före sin tid både med en speciell kärlek till världen och klädstil. Många älskade honom, men vissa provocerades så hårt att det till och med kastade sten på honom. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med tuffare tider från mobbing och hat till en stor kärlek med omtänksamhet, mindfulness, meditation och lycka. Låt mig presentera ingen mindre än legenden Thomas Di Leva.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Thomas Di Leva.
Tack så mycket, kul att vara här.
Otroligt roligt att ha dig här. Jag har sett fram emot det här i hela mitt liv, tänkte jag säga.
Är det så?
jag har sett fram emot alla fall sen jag fick reda på att du tackade jag var med. Så det är jätteroligt att ha dig här.
Ja, vad kul. Det känns jättekul att vara här. Och det känns ju som att det är en fantastisk podd du håller på med. Just att det handlar om att förverkliga sina drömmar och sin resa som man har gjort för att ens drömmar ska bli verklighet och så vidare. Och det är jätteviktigt att det finns utrymmen att prata om det i dagens värld. Att det finns sådana plattformar, att du har en sån plattform. Det känns helt fantastiskt tycker jag.
Ja, det är superkul. Det är ju väldigt mycket så här negativa nyheter överallt. Och mycket negativt när man går in och kollar i dagstidningar överallt. Och det är död och det är hemskheter och sånt. Så det är kul att det finns massa olika plattformar som även sprider positiva saker.
Ja, det är också viktigt att det också finns den motvikten. Det är klart att vi måste ju veta vad som händer i världen. För det händer ju jättemycket viktiga saker och hemska saker som vi bör vara medveten om. Så att man kan göra en skillnad och så att man kan visa vad man står i sitt eget hjärta och att man inte lever i omedvetenhet. Men samtidigt så är det viktigt att vi försöker lyfta varann som människor, att det finns plattformar för det. Det tycker jag att det fortfarande saknas, och därför känns det så skönt att du har en sån plattform och att jag sitter här med dig nu. Det känns som ett stort steg framåt.
Tack så hemskt mycket. Ja. Men du är ju egentligen en gående sån här plattform, tänkte jag säga. För att det som du har strävat efter i hela ditt liv, som jag har förstått det, är väldigt mycket att sprida glädje och kärlek.
Ja, jag har försökt i alla fall. Man kan inte mer än försöka. Jag känner att det, på något sätt vi använder oss av elektricitet och låt oss inte slösa på den, utan gör någonting bra med alla de här resurserna som vi har. Jag känner så här att om jag är med i tv eller radio eller jag står på en scen, då vill jag inspirera och jag vill göra någonting som, när man har hört låten eller när man har varit på min konsert eller sett mig på tv, så ska man ha något att fundera på. Man ska ha någonting man kan diskutera eller bli inspirerad av. Det tycker jag känns viktigt. För mig känns det viktigt i alla fall. Men det är nog för att jag, när jag själv lyssnar på musik eller tittar på film eller läser böcker, så söker jag upp sådana saker själv.
Vad är kärlek för dig då?
Kärlek för mig, det är att ge utan att kräva någonting tillbaka. Att man ger det man känner behövs. Det som skulle kunna förbättra det här nuet lite grann. Om någon är törstig kan man ge ett glas vatten. Om någon fryser kan man ge en filt. Om någon känner sig vilsen så kan man lyssna på den personen eller försöka inspirera den personen. Man kan göra någonting tillsammans. Det finns en möjlighet i varje ögonblick. Oavsett hur vår historia ser ut, var vi kommer ifrån, vad som har hänt, vad som tynger oss och så vidare. Så i det här ögonblicket så är det en unik möjlighet att styra vårt livsskepp i den riktning som hjärtat vill. Det är kärlek.
Det är kärlek. Ja. Vad tycker du att man gör för fel idag då? Genom att det är väldigt många som inte har kommit till den här insikten som du har och den insikten som jag verkligen försöker jobba mot också. Sådär.
Idag så har vi väldigt, jag menar, vi gör ju mycket rätt, men vi gör ju också saker som är kanske inte så rätt. och en sak jag tänker på, det är att idag har vi väldigt bråttom. Att vi gör saker där vi kanske inte har känt in ordentligt vad det är vi verkligen vill göra. Vad det är vi verkligen vill säga. Vad vi verkligen vill fråga eller få reda på. Eller vad vi verkligen vill bygga upp i våra liv. Utan ofta så väljer vi sånt som vi tror fungerar för att andra har sagt till oss att gör så där så blir det bra, eller du borde ju göra så här, eller vi får sådana råd från andra människor i vår omgivning och så försöker vi vara till lag så göra det vi tror. Ja, men om jag gör så här då är jag en duktig människa och då kommer det att gå bra för mig och så vidare. Men ibland kanske man behöver stanna upp gå in i sig själv, ta sig tid och se vad som finns där inne och utifrån det bli inspirerad av vad man kan ge, vad man kan göra, vad man kan bygga i sitt liv. Och det tycker jag att det, vi tar oss inte riktigt tid med det i mänskligheten idag, för det är så högt tempo. Det här höga tempot är också bra, för det är mycket utveckling och det är mycket som händer och mycket förändring och det är fantastiskt. Men vi behöver också våga stanna upp. Vi är väldigt bra på att göra som människor, men inte så bra på att bara vara.
Inte så bra på att bara vara. Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu?
Jag går upp och så... Senaste veckan så är det jag som har gjort frukost till Telo, min 5-årige son. Så jag går upp mellan 6:30 och 7 och gör frukost till honom. Och medan han sitter och äter den, då sätter jag mig och mediterar lite. Och sen så klär jag på honom och ja, han klär på sig själv. Han är så pass duktig, men jag hjälper honom lite grann. Att du, ja, du kanske borde ha den här randiga tröjan, det blåser lite idag, lite sådana råd. Och sen går vi till dagiset. Sen kommer jag hem och gör, då gör jag först yoga 20-30 minuter. Sen gör jag pranayama som är andningsövningar som man brukar göra efter yogan. I ungefär 10 minuter, en kvart, och sen mediterar jag lite till i 20 minuter.
Hur funkar den där, vad heter det, pranayama?
Pranayama.
Ja, är det för något?
Det finns olika pranayama som man gör efter man har gjort yogapass. Det finns en, den allra enklaste jag kan förklara när vi inte har bild, för det är svårt att förklara sånt när man inte har bild, men det är en som heter Kapalbhati, som är att man sitter i lotusställning eller i siddhasana kan man också sitta, siddhasana. Och så blåser man ut luften via näsan snabbt så här. Som, så att magen blir som en bälg som åker in och ut så här. Så gör man det i 5 minuter. 3-5 minuter. Säg att man, om man aldrig har gjort det förut, då gör man det kanske i 1 minut först. Sen efter någon vecka kanske man ökar på 1/2 minut. Och efter någon vecka ökar man på ytterligare 1/2 minut. Så man, det är inte bra att börja för mycket. För andningsövningar kan vara ganska kraftfulla för hela kroppssystemet. Och det händer väldigt mycket. Men den är väldigt bra för att den rensar ut mycket i mage och tarmar. Och gör så att man får en väldigt bra energi.
Jag har kört en, ibland efter yogapass brukar de ha en sån där övning. Fast då ska man göra, tror jag, i 30 sekunder. Men ja. att man...
Ja, det är eldandning.
Eldandning?
Ja.
Eldandning var det.
Ja. Det här är liknande, men det här var det ju här. Att du bara blåser ut luften jättesnabbt. Och sen kommer luften automatiskt tillbaks in i hela ditt kroppssystem. Så du trycker ut luften med dina magmuskler typ så här. Och då fylls den på igen liksom, automatiskt. Det blir som en bälg. Kroppen blir som en bälg.
Ja. Ni har kört eldandningen i alla fall. Så...
Ja, det är väldigt bra också.
Ja, så är det är en utmaning bara att göra 30 sekunder, känner jag.
Ja,
för att rätt var det sista liksom 5-10 sekunderna så börjar nästan man bli lite snurrig. Och man vill bara ta det här liksom vanliga andetaget. Så, här. Så att det är svårare än man tror. Det är inte bara enkelt att sitta och andas i en minut på ett visst sätt. Liksom.
Ja, men det är en övningssak. Sen finns det ju lugnare andningsövningar som typ anulom-vilom, där man gör när man håller tummen först på ena näsborren och täpper till och så drar man in luften genom, man brukar börja med vänster näsborre, sen håller man luften i lungorna en liten stund och så sen tar man samma ringfinger och håller för vänster näsborre och blåser ut luften i höger näsborre och håller att det inte är så mycket luft i lungorna ett tag och så drar man in igen i höger näsborre och håller luften i lungorna och så ut igen då i vänster näsborre. Så gör man den som en slags växellandning som man gör. Den är också väldigt bra för den balanserar bägge hjärnhalvorna, balanserar bägge kroppshalvorna och den stärker immunförsvaret. Plus att man blir väldigt lugn.
Ja. Nej, men yoga och meditation är väldigt bra. Vad äter du för något till frukost då?
Jag brukar göra en fruktdrink med just nu är det vetegräs. Vetegräs och banan, blåbär, lite granatäpplekärnor och sesamolja och lite mandelmjölk.
Mm. För du är ju vegan, eller hur?
Ja, jag är vegan. Men när jag är ute och turnerar, då är det ju svårt att vara vegan hela tiden. Då måste man vara vegetarian ibland. De kanske kommer in, det kanske bara finns typ fårost eller typ, vad är det mer? Ibland har de kanske typ halloumi eller så. Det är det enda som finns om man är ute. Då får man äta det.
Men, du skulle inte...
Men hemma, när jag går in i mitt hem, då är jag alltid vegan.
Varför är du det för?
För att jag känner inget behov av mjölkprodukter. Jag känner att jag mår så mycket bättre utan mjölkprodukter. Ja, att inte äta mjölkprodukter. Jag känner att min energi mår bättre av det. Och sen känner jag också att jag tycker att vi är så grymma mot korna och vi behandlar dem ovärdigt och det är nästan som en slags vampyrism hur de, alltså de står i, de får stå på samma ställe och så blir de liksom mjölkade med maskiner och de har skavsår i spenarna och man ger dem antibiotika och alltså hela den här djurhållningen känns, jag tycker det känns fruktansvärt, jag vill inte stödja det.
Har du kollat på Cowspiracy eller Forks Over Knife?
Ja, jag kollar på Cowspiracy. Och det är ju också, den är ju en fantastisk film för att den, Cowspiracy, för er som inte vet så är det ju en film som handlar just om djurhållningen och köttätandet i världen och att det är ohållbart statistiskt sett hur vi än gör och vad vi än har för teorier kring djurhållning och köttätning. Så det är helt ohållbart för mänskligheten att fortsätta att äta kött. Vi behöver gå över till en plantbaserad kost för att maten ska räcka och för att jordens resurser inte ska utarmas totalt. Och just det här att stora organisationer som arbetar för miljön och stora miljöorganisationer, de vill inte ens ta upp det här med djurhållning och så i sina kampanjer för de är rädd för att inte få medlemmar i sina olika miljökampanjer. Men jag menar en sak och det är ju också ser man med politiker att de pratar så mycket om, idag pratar ju politikerna väldigt mycket om att man måste minska utsläppen som görs då inom flyg och transport. Och att man inte ska flyga flygplan och man ska åka tåg, att det är bättre för miljön. Men hela transportsektorn på hela jorden är ju jättelite utsläpp i förhållande till utsläppen som djurhållningen på jorden orsakar. Alltså den statistiska stapeln som köttindustrin orsakar hela den här planeten är ju mils vitt högre än vad hela transportsektorn på planeten jorden är. Så att är det någonting man ska börja med så är det vegetarism.
Jag håller med dig. Jag blev ju det för ungefär ett år sedan. Och jag har hört alla de här argumenten innan och sett lite grann så här, blundat för det lite. Och sen så har jag kallat mig liksom djurvän. Men det som gjorde att jag verkligen blev det är också för att jag började... Jag såg en undersökning för hur stor sannolikhet det är att man får cancer om man äter så himla mycket animaliskt protein. Och det är ju alltså proteinet från djur och sen även mjölkprodukter och sånt. Och är det någonting som jag har stor respekt för så är det ju cancern. Så det gjorde nog att jag verkligen sa nej, men nu kapar jag allting liksom. Mjölkprodukter. Jag är faktiskt som du. När jag inte har någon möjlighet att äta någonting annat så kan jag äta halloumi eller typ feta osten och sånt där. Men det hör till undantagsfallen liksom. Om man skulle dra tillbaka lite grann, var är du uppväxt någonstans?
Jag är uppväxt i Gävle. Det är en stad som ligger 18 mil norr om Stockholm. Ganska fin stad, en kuststad. Och ganska, en sån stad som har, kan de ha kanske runt 100 000 invånare. Man kan gå överallt i stan. Man kan gå till alla olika stadsdelar och... Men ändå är det en ganska stor stad och det finns mycket att välja på, mycket att göra, mycket affärer och ett fantastiskt kulturliv, många band och många människor som håller på med kulturella saker och konst. Och, ja, det känns som en, ja, det känns som en stad som, ja, men det är en rolig stad faktiskt.
Det är bra, alla flyttat till Gävle efter den här införsäljningen.
Vi är 1 miljon människor där.
Men har du fått någon gata eller staty uppkallad efter dig?
Nej, det har jag inte. Jag kommer ihåg
det är
att jag
dags för Gävle, Gävle chef, Gävle kommunhövding där att göra någonting.
Ja, det är Levatorget. men jag blev årets Gävlebo 1989.
Ja, det är inte dåligt.
Nej, det är väldigt bra.
Jag jobbar medverkan i framgångspodden bara för den.
Ja, eller hur? Det är fantastiskt. Kan det bli bättre?
Hur var din barndom?
Min barndom, den var både och. När jag var väldigt så här, när jag inte var så gammal, typ innan man började skolan och så här, då var det ju en fantastisk barndom tycker jag. Att det var, vi spelade mycket fotboll och landhockey och vi gick mycket på biblioteket också och läste om UFO:n och Loch Ness och djuret och det var en väldigt så här fantastisk barndom med mycket sagor och mysterier och mycket, ja, mycket upptåg. Men sen ju äldre man blev så kände man så här, när man kom i tonåren så kände jag i alla fall jag kände att jag inte passade in och att jag inte, det kändes inte som jag var från planeten jorden överhuvudtaget. Och sen när jag kom in i gymnasiet så då blev jag mobbad, så det slutade med att jag slutade i gymnasiet. För jag hoppade av gymnasiet för jag tyckte inte det var så roligt och var utfryst hela tiden. Då flyttade jag till Stockholm, bodde i andrahandslägenhet. Och jobbade som diskare och drömde om att få skivkontrakt.
Hur gammal var du då?
17 och ett halvt va. Ja. Och så fick jag mitt första skivkontrakt några månader senare. För jag hade skickat in någon demo.
Spännande.
Ja.
Men hur var det att bli mobbad då? Vad var det att bli mobbad för?
För att jag såg väl annorlunda ut och klädde mig annorlunda och... Jag höll på med mitt punkband som heter The Pilly Snorks.
Jag hörde det. Ja. Det går. Ja. The Pilly Snorks. Ja. Alltså det är så bra namn. Ja, Pilly Snorkarna.
Ja, The Pilly Snorks.
Helt fantastiskt namn. Ja. Alltså det är ett så bra namn så jag kände direkt att det här var liksom leveln över vad jag känner att min hjärna skulle kunna producera. Men det är bland det bästa namnet jag hör.
Ja, det var fantastiskt. Vi hade jättekul. Men samtidigt så... Det blev ju också ett utanförskap. Och till slut blev man mobbad. För det var inte så lätt om man var någon så här 15-årig punkare på den tiden. Och när man blev så här 16, då blev det svårare och svårare. Till slut blev man utfryst i skolan. Totalt. Och det var inget roligt att gå dit, så jag började skolka och till slut så hoppade jag av.
Vad gjorde de för någonting där på det?
De typ skrek saker efter en och de, när man kom gående i korridoren så stod alla bara och stirrade på en och ingen sa hej. om man skulle göra något grupparbete då vägrade alla att ha med mig i gruppen. Så nej, honom vill jag inte ha med. Och, nej, han får inte vara med. Och, liksom, det var, liksom, jag blev totalt utfryst för att jag var en punkare helt enkelt.
Mådde du inte väldigt dåligt då att sitta i den situationen och se att människor i sin omgivning bara fryser ut den? Måste...
Jo, jag mådde jättedåligt och jag kommer ihåg att jag kom hem till min pappa och mamma och så sa jag till pappa att jag blev mobbad och inte ville gå dit. Och han trodde ju inte, nej, men vad säger du Thomas? Nej, men det kan väl inte vara sant? Nej, men det kan väl inte vara sant att du mobbade? Alltså de ville inte tro mig att det var så. Så då började jag låtsas gå till skolan. Men jag gick istället så gick jag och hängde med mina punkkompisar på torget. Och satt och pratade liksom över någon fika på ett varuhus. Och sen så beslutade jag mig för att hoppa av skolan och så sökte jag jobb. Och så fick jag jobb som diskare i Stockholm. För jag tänkte jag ska flytta till Stockholm för jag ville bli artist. Det var det som var drömmen. Så det var ju någonting bra som kom ut ur det. Ofta är det ju så med situationer där man känner att man verkligen håller på faller. Att i det här fallet så tvingas man bli levande till 100% och verkligen följa sitt hjärta. För man har ingenting annat att följa.
Var det någon gång nära att ta ett liv eller någonting sånt? Eller vad gick tankarna?
Nej, jag kände inte så då. Jag kände mig ledsen och jag kände mig utsatt och jag kände mig... Det kändes ju mörkt. Men jag kände, i och med att jag hade musiken så hade jag ju någonting. Jag hade det där brinnande intresse för att skriva låtar och sjunga och hålla på med sceniska uttryck och... Det gjorde att jag hade någonting att hålla mig i. Och det var nog tur att jag hade det.
Jag tyckte ändå är väldigt starkt av dig att kunna våga gå din dröm och sticka ut på det sättet då ändå du gjorde. Och ändå vara så pass ung. Det är väldigt lätt att man påverkas på det sättet. Jag minns ju bara än idag hur jag påverkades av att en min förra granne till mig sa då, för min mamma hade köpt ett par skor på någon så här postorder och då hade de ritat rosa på sulan och då så sa han till mig att jag skulle inte ens ha på mig de där skor om jag fick betalt, vad fula de är typ. Och det är så här en grej som jag reagerade på då, för jag hade inte ens tänkt på det. Jag hade tänkt att jag var jätteglad över mina nya skor som jag hade fått, och sen så bara så rätt var det så kom verkligheten upp.
Alltså eller deras verklighet.
Deras verklighet, men det är ändå det där var man bråkdel av vad du har varit utsatt för liksom.
Ja. Så att det men ändå, det spelar ingen roll egentligen, även om det är liksom om man blir utsatt jättemycket eller jättelite, man känner sig ju ändå utsatt, eller hur? Och vi är olika känsliga och en del har kanske lite hårdare hud än andra, en del kanske tål mer smärta, en del orkar mer liksom glåpord än andra. Men om man är utsatt så är man utsatt. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite.
Vad är det man ska tänka på i de lägena för de personerna som är utsatta idag då? Vad hade du gett dem för både vuxna som barn som ungdomar?
Att det finns alltid någon i omgivningen som är beredd att lyssna, som vill ta sig tid och lyssna, som du kan söka upp någonstans. Det kan vara föräldrarna, det kan vara några andra vuxna i din omgivning. Det kan vara farmor, farfar, mormor, morfar. Det kan vara någon vän någonstans som du känner att du har den här, en speciell connection med, som du kan prata med. Och prata med dem. Håll dig inte inne för dig själv, utan våga prata om det. För när man vågar se det, man vågar känna det, man vågar vara i det, så kan det komma en förändring också. Det är ofta så förändringen börjar, att man vågar acceptera att det är så här och att jag måste få göra min röst hörd i det här till någon. Och det finns alltid någon någonstans om man så måste ringa till någon i en annan stad, så finns det någon någonstans som vill lyssna på din historia.
Och sen så började jag jobba som diskare. Mm. Hur fick du det jobbet?
Jag ringde på olika annonser. Så jag tror jag köpte, jag vet inte, på den tiden.
Gula tidningen?
Ja, typ. Någon sån tidning som fanns på den tiden. Så ringde jag på annonser och så fick jag jobb som diskare. Och så flyttade jag till Stockholm för min, en av mina kompisar som var lite äldre. Som han hade redan flyttat till Stockholm. Så jag kunde bo inneboende i hans andrahandslägenhet. Så kunde jag flytta ner dit och börja. Ja, börja jobba som diskare helt enkelt. Man måste börja där man är, eller hur? Man börjar från botten.
Var du duktig på diska?
Ja, det var jag faktiskt. Jag blev chef över diskarna efter ett par månader.
Grattis.
Ja, tack.
Det är bra jobbat.
Ja, det är fantastiskt, eller hur? Så jag har ju någonting jag kan falla tillbaks på här i livet. Ja, kanske. Jag kan alltid bli diskare.
Ja, precis. Chefspositionen kanske inte kan ta direkt.
Nej, men... nej, det kan jag inte, men jag kan börja diska igen. Det är aldrig för sent.
Men vad var det som gjorde då att du... ja, att det gick bra där. Vad var ditt mindset liksom?
Jag är alltid väldigt fokuserad när jag gör saker, oavsett vad jag gör, om jag klipper gräsmattan eller om jag diskar eller om jag spelar musik eller mediterar. Så jag är väldigt fokuserad och jag är helt absorberad och inne i det jag gör. Och jag tror det var nog det som gjorde att tallrikarna blev skinande, blanka och fina.
Det är bra.
Ja.
Och sen så skickade du iväg också för att få ditt skivkontrakt.
Mm. Ja, jag skickade olika, på den tiden kallades det demotaper man spelade in. Det fanns något som hette kassett som var formatet då. När man inte gjorde skivor kunde man göra en kassett som man skickade. Ett kassettband, och då skickade jag runt olika kassettband. Och då var det ett skivbolag som hörde av sig och ville ha ett möte och...
Var det skivbolaget du signade med sen?
Jag signade med dem. Det var ett litet skivbolag. Det fanns många små skivbolag på den tiden. Det var en sån era inom svensk popmusik att det fanns många olika små skivbolag som gjorde mycket oberoende popmusik men som ändå nådde ut ganska mycket över landet.
Och hur gick det då i början?
Dåligt. Ja. Det gick... katastrofalt dåligt i början. Lätt att skratta åt det nu kanske.
Ja, nej, men det går väl inte alltid jättebra i början.
Nej, jag tror
inte musikindustrin, hur många låtar, om man kollar på alla artister, hur mycket låtar har inte de skrivit innan liksom första liksom.
Men det tar tid, eller hur? Det måste ju också få ta tid ibland och
mogna lite.
Musik måste ju också få mogna fram. Och idag är det ju så här, vi är van vid så här klimat att det är så här Idol och man gör lite auditions och så sjunger man lite covers på fredagkvällarna på tv och sen är man helt plötsligt artist. Men på den tiden fanns det ju inget sånt, utan då var det så här, det är upp till dig vad du gör. Och det finns inga skolor, det finns ingen... Det finns kanske ett skivbolag som vill ge ut din låt om den är tillräckligt bra i deras öron. Det var allt som fanns. Och det tar tid. Det tar tid att lära sig och det tar tid att utvecklas. Att jag tycker att, personligen så tycker jag att artist, det är inte så lätt. Alltså det tar några turnéer innan man egentligen kan säga jag är artist. Det är inte bara att släppa ut en låt och stå på ett tv-program så är man artist, utan det är någonting som man måste verka fram och man måste stå där och göra några dåliga konserter och fundera på varför det inte fungerar och varför de inte applåderar och varför de buar ut den. Men det är ju ur det som man föds till den artist man ska bli. För det är utifrån det som man mejslas fram. De hackar på en och skär i en och slår på en och till slut så blir man den där diamanten som man ska vara.
Den skinande solstrålen.
Ja, som, ja, om man blir det, om man håller ut förstås. Det handlar ju också om att ha uthållighet, att inte ge upp.
Var det många som buade ut dig i början, eller?
Ja, det var det. Jag kommer ihåg, i början så var det väl inte ens någon folk som kom. De bokade upp en turné och det var kanske 4 betalande. Alltså, man gick från fiasko till fiasko i början. Men sen började det byggas upp lite efter kanske 2-3 år. Så det började komma mer folk och jag började bli någon slags kultstatusstjärna som spelade på olika rockklubbar och studentnationer i landet och på ganska liksom, jag spelar på ganska med den tidens mått med liksom coola rockklubbar och sånt, och det började byggas upp en stadig publik som kunde varenda text och sådär. Men sen när albumet Vem ska jag tro på kom 1987, då exploderar ju allting. Så då kom det upp på en mycket, mycket större nivå helt plötsligt. Och då så blev det ju en enorm motsättning mellan mig som artist och en del av svenska folket. Och som, alltså det var mycket folk på konserterna, men de kom dit, de kastade sten, de kastade tomater, och vi fick avbryta mycket konserter. Det var... Ja, det var en tuff tid.
Ja, det var så någon otrolig motsättning där. Att det fanns verkligen folk som stod och jublade och kunde varenda text och verkligen avgudade. Och bakom så stod en armé med påkar, stenar, ruttna grejer. Ja. Så att det var ju verkligen så här typ himlen och helvetet där.
Ja, det var en skärseld kan man säga. Men... när det haglar massa stenar mot scenen, det var ju, det kändes ju jättejobbigt naturligtvis, men jag brukar ibland skämtsamt säga att det var då jag lärde mig dansa. Eller hur? För jag var tvungen att parera allting som flög mot scenen.
Men du tänkte i början, om det flyger bara, när kände du att du skulle avbryta, var det när det bara flög flygande stenar, då började du dra runt dem, men sen när det började komma mer och mer, det började bli allmänt farligt, och kände men nu är det dags.
Ja, när det börjar hagla stora stenbumlingar måste man ju avbryta, för om någon i bandet blir träffad i ögat eller...
Nej, huvudet, så det är ju farligt. Alltså, det är,
man kan faktiskt dö av en sten i huvudet.
Men fanns det inte bevakning då? Fanns det inte polisen, Securitas, eller Securitas? Men...
det fanns ju ofta bevakning, men de kunde ju inte göra så mycket om det var så mycket folk.
Nej, men ingen av dem
som 3-4 stycken som stod vid scen där och skulle vakta. Då var man ju tvungen att avbryta för det var för mycket folk.
Och du blev träffad i huvudet en gång?
Jag blev träffad i bröstet en gång. Ja. Så att jag fick avbryta för att jag tappade all luft och fick liksom, jag vet inte om jag fick någon blodutgjutelse i någon reben eller någonting. Då var det så här, då kom polis och allting, då blev det en stor grej i tidningen.
Hur kändes det då?
Det är klart att det kändes otäckt, men samtidigt så kände jag också att de ska inte få tysta mig. Jag har rätt att få sjunga mina sånger och sjunga mina texter. Jag har rätt att få vara den jag är och se ut hur jag vill. Och ingen ska bestämma hur jag klär mig eller hur jag sjunger eller hur jag låter. Alla måste få göra vad de vill, eller hur? Så länge man inte skadar någon annan.
Du slog ju verkligen igenom då. Men när du var 18 till, du var väl 19 och ett halvt där någonstans, så var du ganska deprimerad.
Ja. Ja, jag var deprimerad för att det just var att jag hade precis börjat och gett ut mitt första album, och det hade gått så det kunde inte gå sämre. Alltså albumet blev i princip sågat med fotknölarna överallt, och det kändes verkligen som att hela projektet bara kraschade mot en vägg. Och då blev jag så himla ledsen och deprimerad. Jag var 19 år eller någonting, och det tog hårt i mig. Och jag kände att jag kanske borde sluta spela musik och gå på komvux och ta ett jobb och bli någonting. Och så försökte jag börja på komvux, men jag blev sjuk. Jag blev sjuk.
Skolsjuk?
Ja, alltså jag fick det här typ halsfluss och infektioner. Alltså så jag liksom hamnade efter på komvux, så att jag var tvungen att sluta där. Och då insåg jag, ja, men jag ska nog hålla på med musiken, för det är någonting som hindrar mig från att försöka gå en annan väg. Så tänkte jag, okej, jag måste försöka ändå kämpa vidare med det här, även om det känns hopplöst just nu.
Du slog igenom också extremt stort när du lanserade låten Vi är bara varandra.
Mm.
Kan du berätta lite grann om det?
Ja, men Vi är bara varandra, så hade jag just gjort Vem ska jag tro på året innan. Och det var ju ett jättestort genombrott naturligtvis i för min musik och för mitt artisteri. Och då kände man ju jättestort ok över hur ska jag kunna skriva en till låt, till album, och vad ska jag säga nu? För jag hade kämpat så pass länge för att komma fram till Vem ska jag tro på. Det hade varit så himla tufft, och som vi har berättat om innan, att det var verkligen ingen lätt väg att gå. Så jag tänkte, hur ska jag ladda om? Hur ska jag göra det här? Så då åkte jag till Skottland och hyrde en stuga vid Loch Ness-sjön, där det mytomspunna Loch Ness och djuret ska finnas. Och så satt jag där och skrev i en månad. Varje lunch så brukar jag äta lunchen vid stranden i Loch Ness-sjön och titta ut och se så här, ska vi få se Nessie idag? Ja. Och sen brukar vi gå tillbaka och sitta och skriva i den där skriva stugan. Och det kändes som att det öppnades något nytt där. För att på nätterna var det alltid oväder, och det var åska och blixtrar, och det bara smattrade mot taket, och man var mitt ute på skotska heden, och man kände sig verkligen utsatt, som att att gentemot naturens krafter så är man inte så stark. Man är verkligen, ja, att man finns liksom, att man finns i naturen, ett enormt mirakel, och naturen i sig är ett mirakel. Både den natur som vi har utanför oss själva i skog och sjöar och berg och vind och vatten och sol och storm och åska, allt. Och den naturen vi har inom oss, att kunna hitta den symbiosen mellan den naturen som finns i oss och naturen utanför oss. För det är egentligen samma sak. Det som vi har på insidan speglar utsidan hela tiden. Så det man nu upplever på utsidan, det finns en anledning att man upplever det. Det är någonting man ska lära sig av det på insidan hela tiden. Och i allt det här så föddes en enorm inspiration. Och jag skrev inte Vi är bara varandra i Skottland, men när jag kom hem så vi hade knappt hunnit packa upp väskorna, så blev jag bjuden på en fest. Jag var väldigt inne i just det här med möten med andra världar. För jag hade upplevt väldigt mycket UFO-upplevelser också under den här tiden i mitt liv. Så jag tänkte mycket på det här med just att jorden var lite så här, som en isolerad plats för tillfället, för mänskligheten inte har kommit så himla långt än, så att vi kan beblanda oss med alla andra som bor i kosmos, i universum. För jag är övertygad om att det finns liv överallt i universum, men frågan är, kan vi se det? Kan vi uppleva det? Är vi i samma frekvens? Det, för mig handlar det kanske inte bara om avstånd mellan stjärnor och planeter, utan det handlar också om, är vi i samma frekvens? Är vi där mentalt att vi kan möta det här? Och jag kände att vi som mänsklighet, vi är verkligen på väg dit med stormsteg, och det känner jag än idag, att jag tror att inom en månad till 30 år så är vi där, att vi har kontakt med andra världar i universum. Det är jag övertygad om. Men i alla fall så, i alla de här funderingarna så kom den här ingivelsen att det här måste man ju skriva om på något sätt. Och då, när jag var på väg till den där festen som jag berättade om när jag precis hade kommit hem, så kom den här snilleblixten, men det ska jag skriva om. Och så skrev jag på servetten, skrev jag ner den här texten och typ, vi har bara varandra. För jag satt, jag hade en servett på festen, så hade jag en penna och så skrev jag liksom ner på en servett. Och så sen dagen efter så gjorde jag låten. Så.
Och vilken mega hit det blev alltså.
Ja, det är fantastiskt. Det är ofta så här, det är så här låt som, om jag inte spelar den låten på mina konserter, då blir det liksom, folk blir väldigt besvikna om de inte får höra den låten. That's an understatement.
Ja, jag förstår. När de hör den, då är det...
Ja, jag törs inte göra något annat än att spela den.
Det kommer tomaterna om du inte spelar den. Annars,
Då kommer stenarna och tomaterna tillbaks.
Det är samma personer som kastade förut. Ja, nu så ska de höra
den. Ja, precis så är det.
Vad gör du då för att hitta kreativiteten?
Jag känner att kreativiteten är så pass uppvärmd i mig. Så nu finns den där hela tiden. Förr i tiden var jag tvungen att resa till olika länder och ställen. För jag ville hamna på något ställe där jag verkligen var en främling. För att liksom känna så här, att man verkligen är en främling i verkligheten. Att man är en turist i tillvaron lite grann. Och då kunde jag bli väldigt inspirerad och skriva musik. Men idag så känner jag att det är med mig hela tiden. För att, jag vet inte, jag har gjort liksom över 20 album. Så jag känner liksom att det är så pass uppvärmt. Så det räcker med att jag går in i studion. Så börjar det komma musik ur högtalarna automatiskt.
Du sa också att du hade haft mycket UFO-upplevelser. Mm. Kan du berätta om det?
Jag kan berätta lite grann. jag har haft väldigt mycket upplevelser när jag var barn faktiskt. Att man kommit in i mitt rum när jag var barn, och det gjorde att jag blev väldigt mörkrädd. Och mycket minnen av sånt när jag var barn. Och sen också när jag har blivit äldre, så har jag känt att det har följt med mig, och att ofta när jag har varit med vänner och så har vi sett UFO:n tillsammans och så här. Och, så jag känner att de har hela tiden varit med i varje skeende i livet. Och, ibland kan man nästan känna att det är lite jobbigt, för man känner att de finns alltid där i ens närhet. Och vissa år är det lugnare, men andra år är det väldigt mycket aktivitet, och man ser UFO:n på himlen och man känner att de är där, och ibland så vaknar man mitt i natten av att de är i rummet och håller på.
Vad krävs då för att man ska se en utomjording, kort och gott? Av en sån person? Är det att man måste vara liksom medveten, eller är det någonting som är runt omkring oss hela tiden? Det är bara att man lever i en stressad värld? Eller måste man vara mottaglig? Eller?
Det räcker med att öppna sig för den möjligheten. Och känna att det finns där. Det är ju steg ett, eller hur? Att acceptera att det finns faktiskt, att den här verkligheten är mycket större än vad vi kan se. Vi ser och hör vissa frekvenser, men frekvensomfånget i evigheten är ju så oerhört mycket oändligt större än vad vi kan se och uppfatta just nu. Men via till exempel meditation så kan man ju få kontakt med andra frekvenser och så vidare. Så en bra sak för att få kontakt med, som är väldigt lätt för att få kontakt med andra världar, det är att man kan meditera till exempel med kristaller. Det brukar öppna upp väldigt mycket för just UFO-upplevelser, astrala världar, andra dimensioner, andra frekvenser och så vidare. Så det är ett tips.
Meditera med kristaller?
Att meditera med kristaller.
Håller man i kristallen då? Eller?
Man kan hålla i kristallen eller lägga den på pannan till exempel. Lägga sig ner och meditera med kristallen på pannan. Man kan lägga ut dem på alla sina chakran, det vill säga alla sina energipunkter. Jag gjorde väldigt mycket det mitten av 80-talet till början av 90-talet, så mediterade jag med kristaller dagligen hela tiden. Då var det väldigt mycket UFO-upplevelser hela tiden. Så det verkligen koncentrerade och drog till sig alla de här upplevelserna i mångfald mot för vad det någonsin hade varit i mitt liv.
Jag har ibland haft så här, Alexander Bard uppe i podden. Han pratade om lite så här, nej men egentligen så här, storheten med även universum med världen, om man kollar på hur det ser ut idag och vad människan, allt ifrån Elon Musk ska ta oss nu till Mars, och sen ligger planerna på att man ska bara utveckla sig själv inom solsystemet och hur liten del vi är på idag till hur stort vi är. Vad tror du vi kommer vara om en månad till 30 år, och vad är liksom, vad är framtiden, vad är det om kanske 500 år?
Inom 500 år så är vi ju så pass utvecklade tekniskt och själsligt som civilisation att vi kan ta oss nästan vad som helst i universum väldigt, väldigt fort, och då reser vi med tankens kraft mycket mer. Vad man ser, den här så kallade då UFO-teknologin, så om man ser ett UFO, att den kan flytta sig från ett ställe på himlen till ett annat ställe på himlen som man inte ser hur det förflyttar sig. Det bara flyttas från ett ställe till ett annat ställe innan man ens hinner blinka. Det beror på att man sätter ihop styrsystemet med sin tankekraft, att kunna mentalt styra vart man är på väg, att ha en farkost som man bara mentalt styr med bilder, med fokus, med meditation.
Aha.
Och dit är vi på väg. Vi är på väg dit. Vi tycker att vi är väldigt tekniskt avancerade just nu med internet och allt det, men det är ju fortfarande liksom stenåldern.
Ja, det är precis börjat.
Ja,
jo, men alltså datorn fanns ju knappt för liksom så här, 50 år sedan. Alltså det fanns ju knappt, den har ju utvecklats de senaste typ, vi säger så här, 15 åren.
Ja.
Tänk när en dator har funnits i 1500 år.
Ja.
Alltså 15 år, det är ju som en liten, det är en liten sekund liksom.
Ja, det är ingenting i evigheten.
Det är ingenting. Kolla vad långt vi har kommit nu. Och då tycker vi att vi själva kommer långt. Men tänk när den har funnits i 1,5 miljoner år.
Ja, det är fantastiskt. Alltså, och utvecklingen är alltid steglös också. Det är inte som att historien tar slut, som att nu är allting klart, utan det blir aldrig klart, utan det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och jag känner en amerikansk framtidsforskare som heter John L. Peterson, som han var i amerikanska flygvapnet förut, och sen efter det så började han jobba som framtidsforskare, och han simulerar olika framtidsscenarion med jättestora datorer. Det är det han sysslar med. Och när jag pratade med honom så sa han att de närmaste 10 åren så kommer vi ha 80 gånger så mycket teknisk utveckling som vi hade under hela 1900-talet. Alltså 80 gånger så mycket som under hela 1900-talet. Och då är det lågt räknat, det blir säkert mer än så. Och då måste jag ändå tänka att på 1900-talet så byggde vi första flygplanen, vi fick radio, tv och allt sånt började att liksom distribueras ut över världen liksom, så att alla kunde ta del av det. Vi började resa liksom, med flygplan över jorden, med charterresor, vi hade datorerna kom och ja, och mycket, mycket mer än så. Alltså det hände väldigt mycket under 1900-talet.
Mm. Hur ser du på döden?
Döden är bara en dörr som vi går igenom till nästa upplevelse för själen. Själen ackumulerar all den här energin i alla de här upplevelserna som vi har under ett liv. Alla kunskaper, alla upplevelser, alla erfarenheter, alla känslor, allting som vi är med om under vårt liv ackumuleras i själen. Och vid dödsögonblicket så blir den samlade energin den vibration som själen far vidare på. Och då far den vidare inom den vibrationen för att söka upp nästa livsupplevelse här eller någon annanstans i enlighet med det vi har upplevt i det här livet, med den energin vi har åstadkommit som själen har ackumulerat.
Då känns det inte som att du är så rädd för döden?
Nej, men samtidigt så vi är ju de här personerna också. De personerna får vi ju säga adjö till vid dödens inträde, eller hur? Visst, vi kan ha kvar dem i en astral värld, en astral himmel någonstans där vi kan träffa släktingar och så vidare om vi har det behovet, om det behovet finns. Men även det måste vi ju, det är också bara en tidsbestämd upplevelse. Vi måste också lämna det bakom oss och gå vidare från oss själva som vi är idag, den här personen vi är idag. Släppa den personen bakom oss och bli det vi ska bli. Så är det ju i livet också lite grann, eller hur? Att vi, det är som att man har flera olika liv i sitt liv. Om man tittar tillbaks kanske 10-15 år så känner man att man var nästan en annan person. Man tänker, hur kunde jag resonera så? Eller hur kunde jag tänka så? Så man ser foton på sig själv så man känner knappt igen sig själv på vissa gamla foton. Så att man har ju också olika liv i sitt liv. Men det här blir ju ett större steg att helt lämna den här upplevelsen av det här livet. Släppa det, våga släppa det och gå vidare till den nya upplevelsen av någonting som nytt som ska födas fram, som är helt nytt, unikt, men som har den här samlade, ackumulerade energin, själsliga vibrationen som man har samlat på sig då, i det här livet och i alla liv, i tidigare liv.
För det tråkiga med just själva den här döden biten, det är just när man tappar alla gamla relationer, känns det som.
Mm.
Och sen också, även om man nu kommer vidare in i själen, så jag minns ju inte någonting nu av vad jag har varit innan, eller någon relation jag haft, om jag haft ett tidigare liv.
Mm.
Och vad händer då med om jag skulle dö? Och det är ju det, den här personen som försvinner. Och det är ju den som är lite skrämmande, som jag tycker i alla fall.
Ja.
Att man, energin kanske går vidare, men frågan är om kommer medvetandet komma vidare? Kommer jag bara vara svart, eller går min energi vidare?
Men du är ju någonting hela tiden, eller hur? Och medvetandet, det medvetande som är mellan varje tanke, det som bara är det tysta vittnet, det finns ju alltid kvar, men det har ju ingen identitet. Det är ju bara, eller hur? Och när man mediterar så kommer man ju till det medvetandet i sig själv, där man inte längre är en person. När man speciellt om man mediterar många år, så till slut går man bara in där. Att man, så fort man sluter ögonen, så upphör man att vara den här personen som man är på utsidan eller i samhället eller i sin familj. Man bara blir den här meditationen, det här medvetandet som bara är, som inte har någon färg, ingen form, som inte tycker någonting, utan som bara är. Det medvetandet finns ju alltid kvar. Men det är ju inte en person.
Jag tänkte fråga dig, när du var yngre och slog igenom där också, så hade du tejpat en lock på din panna. Det såg väldigt originellt ut, framförallt i de här musikvideorna och så glänste det alltid till i tejpen. Hur kom det sig?
Därför att jag hade inte så mycket budget på den tiden. Jag kommer ihåg att jag fick spela in på strötider i Sonett Studios, när de liksom stora banden, när de hade så här, vi ställer in ikväll, vi struntar i att gå till studion och jobba med vår skiva. Då brukar de ringa till mig och säga, nu kan du komma och spela in ikväll. Så lite budgetar hade jag. Jag hade inga budgetar alls. Jag kommer ihåg, jag skulle ut på turné, men jag hade ingen budget. Vi kunde inte ha någon liksom laserljus och rökbomber och fantastiska lampor. Så då skrapade jag ihop några hundra kronor och så gick jag på loppis och köpte massa olika liksom konstiga kläder, och jag köpte så här tanthattar och jättekonstiga så här tunikor som jag hade på mig. Så kom jag på att jag kunde ju ha liksom också en lock i pannan, precis som Blixtgården hade i tv-serierna på 80-talet. Så fanns det en rymdserie som heter Blixtgården, och han var så här rymdhjälte som alltid hade en lock i pannan. Så tänkte jag, om jag gör en sån Blixtgården lock men så tänkte jag, hur ska jag få den att sitta kvar? Så tänkte jag, okej, jag tejpar den, för om jag tejpar locken, då kommer alla att liksom jag förstår det kommer att bli en jättestor uppmärksamhet, och det utan att det kostar så mycket. Ja, det så det var ju genialiskt på det. Jag hade ingen budget, men jag var tvungen att komma på någonting som skulle vara uppseendeväckande.
Nej, men jag tycker att du har gjort det helt fantastiskt bra. Ja. Dels har det ju varit också som när jag kollade på andra intervjuerna inför det här. Mm. Och alla nämner ju dig som du är liksom ett popgeni. Alltså det du har gjort.
Snäll, tack. Jag vet inte om jag är det. Men...
Ja, men alltså det du har gjort.
Det kunde ha varit värre i alla fall.
Så att det är verkligen en grej. Alltså att om man bara skulle simma åt samma håll som fiskarna, som strömmen, då är det ju väldigt svårt. Men man måste, för att kunna skapa nya grejer och kreera nya saker och förändra och utveckla, då måste man våga gå sin egen väg och gå på det man tror på. Det är ju någonting som du verkligen har gjort. Du har ju varit totalt orädd, vågat gå din egen väg och verkligen trott på det. Mm. Och bara där skiljer man sig från liksom 99% av alla människor, för de flesta går ju också efter flock. Alltså det som, om någon säger någonting, det kan jag tänka mig bara mot dig också, om någon sån har dumt mot dig, så är det nästan så här att folk bara, man vågar nästan inte hålla med, för att då är man lika konstig eller går lika väg, då måste man nästan bli med liksom.
Men det är, alltså, det är roligt, för jag kommer ihåg att just också förr i tiden på 80-talet, så kommer jag ihåg precis när jag höll på att kämpa i början som artist, så varje gång jag åkte förbi på tunnelbanan när jag var nyinflyttad i Stockholm i början av 80-talet, så åkte jag förbi tunnelbanan förbi Gamla stan, och då stod det som klotter där på tunnelbanan i Gamla stan, på en vägg där tunnelbanan stannade, så stod det: det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Och det tyckte jag var så inspirerande, och jag tog fasta på det väldigt mycket. Att wow, ja men precis så är det. Och då kände jag, jag ska följa mitt hjärta, för det står ju där på väggen att det är så. Liksom. Och det är väl kanske så nästan ännu mer idag egentligen, om man tänker, för idag är det så många som är kreativa, så många som gör någonting med internet, man gör YouTube-kanaler, man gör poddar och man gör bloggar och man har Facebook-sidor som man jobbar med och man gör, ja du får göra vad du vill, det finns enorma möjligheter idag, men risken idag är fortfarande att man och kanske ännu mer att man drunknar i den här oceanen av att vara lika som alla andra. Och speciellt idag när det är så pass liksom mycket sociala medier och allt som bara pågår. Och alla vill uttrycka sig, alla vill lägga upp sin lunch på Facebook. Eller en precis. Bild på sin lunch. Liksom då drunknar man ju i det. Och då måste man tänka, okej, okay, det är så det är, men vad... Hur skulle det vara om man gjorde tvärtom? Liksom? Och vad är det? Vad är det man ska göra för att sticka ut i det här bruset som bara pågår dygnet runt? Det är svårt. Ja, men det är svårt, men det är samtidigt så det svaret finns ju egentligen bara i hjärtat också. Om man tittar på en sån som typ PewDiePie till exempel.
Som, största YouTube typ.
Ja, världens största YouTube-kanal. Han har väl flest subscribers.
Ja, det är så här galet. Jag tror det är så här, ja. 70 miljoner eller ja. Någonting. Eller
men tänk om han hade gått till SVT eller så här. Bara, alltså, jag vill göra min den här PewDiePie-kanalen tillsammans med er. När han hade börjat. Han hade ju fått tvärnej av SVT, eller hur? Det är ingen som skulle förstått hans idé eller att det ens skulle vara möjligt att bara sitta och spela spel och att någon skulle vilja följa med det, men det är ju fantastiskt alltså, idag när vi har det här den globala plattformen som ändå internet är, så tror jag man kan verkligen bara gå in i sitt hjärta och känna efter ordentligt så här, vad vill jag sända ut? Och det spelar ingen roll vad det är, för det finns alltid liksom flera tusen andra på planeten jorden som är i samma våglängd som det du sänder. Så man kan alltid hitta sin plattform idag. Det tycker jag är fantastiskt. Och det tycker jag man ska ta tillvara på nu, för man vet inte hur länge det kommer att vara så egentligen. Vi tar det som att det är givet och det alltid kommer vara så nu, men det vet vi inte. Det kan ju ändras imorgon att det blir svårare eller att det blir några nya regler eller lagar eller vad som helst. Demokrati och sådana saker får man aldrig ta för givet. Inte heller det fria ordet får man heller aldrig ta för givet. Det måste man alltid kämpa för och alltid, när det finns måste man använda det och man måste våga ta del av det och göra någonting med det för att det ska leva vidare.
Vilka frågor är det man ska ställa sig då? Och, vad är det för saker man ska göra för att kunna ställa sig de här frågorna så att man inte simmar med de döda fiskarna?
Ja, man bör ställa sig frågor som, vad är frihet för mig? För en fråga som, vad är frihet? Är ju en, kan ju tycka, ja men frihet är väl liksom att man får göra vad man vill. Men så enkelt är det inte. Vad är frihet för mig? Vad är det som gör att jag känner att jag kan växa med min kreativitet? Att jag kan växa i mitt liv utifrån vad jag fyller mina dagar med? Vad är det som jag verkligen vill fylla mina dagar med? Vad skulle jag känna mig friare, känna mig mer i en kärleksfull tillvaro, känna mig mer lycklig över att fylla mina dagar med? Det är det man ska våga följa i sitt hjärta. Och när man får de svaren så kan man ju ibland känna sig, ja men vågar jag verkligen göra det? Men det är det man ska våga, för ofta de här idéerna som man känner känns lite så här, vågar jag ens säga det här till någon? Det är de idéerna som är bra.
Ja. Jag håller helt med dig. Ja. Det är otroligt viktigt att våga sticka ut och våga gå sin egen väg, våga revolutionera också när man är hjälp av den här enorma tekniken som finns nu, vad man än vill göra. Och sen hitta vägar att sticka ut. Det är ju det som är den liksom utmaningen idag. När man också har jättestora verktyg att våga hitta vägar för att sticka ut. Liksom.
Mm. Ja, det är enormt att vi har de verktygen. Men det är bara början, eller hur? Alltså, de verktygen vi har nu, om 3 år så kommer det att kännas så här, ja, men då var det ganska komplicerat och nu är det så lätt. Nu är det verkligen bra verktyg att kunna uttrycka sin kreativitet och sitt hjärta med. Men det går framåt. Alltså det, ibland brukar folk säga att det var bättre förr, men det var det inte.
I vilken period eller i vilken händelse i ditt liv har du varit mest ledsen?
När mamma dog så kände jag mig väldigt ledsen faktiskt. Det kändes som att mamma var så viktig för mig i mitt liv när jag var barn, att hon fanns där och var stöttande. Och, hon var verkligen, när man kände sig verkligen som sämst, så fanns hon där med sin kärlek hela tiden. Och även fast jag menar, det här var 2010 så gick hon bort. Så jag var ju, alltså jag var långt ifrån, så jag var väl liksom, vad var jag, 40 års ålder någonting, men det kändes ändå att min mamma finns inte mer, och jag var väldigt ledsen i flera månader. Men jag känner att mamma är med mig i mitt hjärta och att jag kan ha kontakt med henne i mitt hjärta fortfarande, att hon finns där ändå. Och det känns fantastiskt.
Nej, hemskt.
Ja, det är hemskt faktiskt. Men det är också så det är för oss alla, eller hur? Det är en del av livet och med livets paket. Liksom. Livet är ju också en paketlösning. Att det, man upplever lycka, men man upplever också sorg. Man upplever gemenskap, men man upplever också saknad.
Vad är lycka för dig då?
Lycka för mig, det är att bara få andas. Att bara få vara i det här ögonblicket och verkligen känna att jag är i det här ögonblicket. Att jag inte är på väg in i någon slags framtida dröm som jag halvt är i för att slippa det här nuet, eller att jag är i någon slags minnen, kan vara tråkiga minnen eller roliga minnen, för att slippa vara i det här nuet. Lycka för mig är att kunna vara här precis nu och vara i min andning och känna att jag är fri och gå åt vilket håll jag vill, ta vilket steg jag vill, göra vad jag vill i nästa ögonblick, säga vad jag vill, uppleva fritt den del av verkligheten som jag vill uppleva i det här nuet. Det är lycka för mig, att vara i hjärtat just nu.
Vad ska man sträva efter och vad ska man göra för att kunna känna mer lycka, tycker du?
Meditera.
Meditera. Har du några bra meditationsövningar som du rekommenderar? Hur ofta ska man meditera? Och
man ska meditera varje dag.
Är det några, finns det några så här varje morgon, kväll, eftermiddag? Eller
ja, som det passar naturligtvis. Så man måste ju känna efter själv. Men jag rekommenderar att det är bra att meditera på morgonen när man vaknar. Eller på kvällen, precis när man lägger sig, så är det bra att meditera. På morgonen, för att då är man så pass ny i den här dagen och då sätter man en vibration för den här dagen som verkligen kommer ur att man först har tagit hand om sitt inre innan man går in i det yttre som den fysiska världen är. Så är man först samlad i sig själv. Så det är en fantastisk möjlighet. Men sen också kan man meditera innan man lägger sig på kvällen till exempel, för att då kan man summera dagen, och då innan man går in och i sömnen att man ska vila, så kan man summera allting och man kan lämna dagen bakom sig utifrån sitt inre och att man känner sig till freds med allting. Så att man ger sig själv en bra energi innan man ska sova.
Det är bra.
Ja.
Hur ser du på sex och älska då?
Det är också meditation. Om man vill. Eller hur? Det är ju en annan del av jag höll på att säga den kosmiska upplevelsen, men av den inre upplevelsen, att man kan ha en inre upplevelse tillsammans med någon annan, till exempel. Man kan ha sex med sig själv också kanske, men alla varianter finns ju, eller hur? Men tillsammans, vi säger att man gör det tillsammans med någon annan, att man har den här inre upplevelsen, att man verkligen känner varann på djupet och att man är verkligen i synkronicitet med varann, man är i varandras andning, man ger varann kärlek från hela sig själv, och man ser varann, man känner varann, man hör varann, man förnimmer varann, man blir ett tillsammans. Det är sex.
Ja. Fantastiskt förklarat. Det borde stå i alla skolböcker.
Ja, i biologin.
Men en sak som känns väldigt, du är väldigt, väldigt lik en som jag träffade för några veckor sedan, som heter Björn Natthiko Lindeblad.
Okay.
Som var en sån buddhistisk skogsmunk som var munk i 17 år. Väldigt jättehärlig person. Men i buddhismen så ska man ju inte ha sex alls. Och inte ens med sig själv. Alltså man får inte onanera eller någonting sånt alls överhuvudtaget. Och det i och för sig var en sak som han själv ifrågasatte. Men han sa lite grann samma sak som du. Att det är liksom att väljer man att bli munk, då är det ett paket man får. Det är så här, man kan inte bli munk och bara så här, men nu, jag äter bara en gång om dagen och mediterar dagarna. Men jag bor på ett harem liksom. Ja. Det är så här, det är det här paketet du får. Liksom.
Men upplysning, alltså man blir munk för att söka då det gudomliga eller söka upplysningen. Men upplysningen och det gudomliga kan man ju också söka. Man behöver inte bli munk för att söka det. Man kan också leva som vem som helst och ha familj eller ha kila stadigt eller ha massa förhållanden. Alltså, som jag upplever det i min verklighet, alltså alla verkligheter och alla synsätt är ju möjliga bara man är lycklig med det valet man har gjort, men utifrån min verklighet så finns det gudomliga och så finns upplevelsen i allting, även i det sexuella så finns det en upplysning.
Vad är det största ögonblicket inom din artistkarriär?
Ja, det var nästan omöjligt fråga att svara på, för att det känns inte som att ens artistkarriär är en händelse. Den känns ju mer som en process som man gör, en slags kreativ konstnärlig process som bara pågår. Och det är inte alltid så lätt, utan man liksom stretar på och ibland så liksom gnistrar det till, eller ibland så liksom öppnar sig allt och då blir man ju fantastisk. Men om jag ska vara lite så att jag säger, alltså det är klart att det var fantastiskt när Vem ska jag tro på kom, men samtidigt så måste jag också säga det var fantastiskt när jag vann Grammisen också, när jag hade gett ut Vi har bara varandra och Rymblomma, vann jag Grammis som årets artist, men samtidigt så var det också fantastiskt när jag gjorde Så mycket bättre. Det var ju helt otroligt att vi var med i första säsongen av Så mycket bättre, att vi fick liksom pris som årets tv-program, och det hade inte gjorts förut och ingen av oss som var med visste hur det skulle bli egentligen.
Det blev ju otroligt stort alltså.
Ja, det blev så väldigt, man kände redan när trailern började gå på TV4 några veckor innan programmet skulle börja, så kände man redan där att wow, det här kommer att bli stort. Men
hur var den upplevelsen då? Så mycket bättre.
Det var fantastiskt att få vara tillsammans med andra artister. Jag menar, Sverige är så litet land. Vi är inte så många. Vad är vi? 9-10 miljoner. Jag vet inte hur många vi är riktigt längre. Men Jag bryr mig inte, men inte så viktig fråga. Men vi är inte så stort land befolkningsmässigt. Så om man är typ artist eller om man är rockstjärna eller popstjärna eller slagerstjärna, så det är lite som att alla känner alla. För man har alltid träffats någonstans i någon radiokorridor, i något tv-program eller någonstans på någon gala. Men här fick vi möjligheten att verkligen hänga med varandra och umgås ordentligt. För vi var verkligen inte bara framför kamerorna, utan det var verkligen att man stöttade varandra och hjälpte varandra och fanns där för varandra, och man kunde verkligen fördjupa sig i varandra i 10 dagar. Och det tyckte jag var fantastiskt, för det var en otrolig musikalisk upplevelse och där man fick en enorm förståelse för andra som höll på med samma sak som en själv. Och att man också kunde spegla sig i det och känna igen sina egna problem och känna igen sina egna kreativa processer och processer i hur det är liksom att gå ut på gatan och ta selfies varje dag.
Ja. Var det någon du föll lite extra för?
Ja, det var ju väldigt roligt med Lasse Berghagen, tycker jag. Jag tycker han är en fantastisk trubadur, och han skriver otroligt många visor som är legendariska. Alltså, jag hade ju träffat honom innan också det här programmet naturligtvis, och jag kommer ihåg att vi alltid stod, typ, vi brukar alltid ses typ på olika flygplatser av någon anledning, man hade varit på liksom samma festivaler eller om man hade varit någonstans och haft konsert, så brukar han alltid stå och ska flyga med samma flygplan, och då brukar vi alltid säga så här: ja, men vi ska ses någon gång, och det är klart, vi tar varandras nummer, och så byter man nummer, och så blir det aldrig att man hör av sig. Men så var han med här liksom i Så mycket bättre, så kunde vi verkligen ta den där fikan som vi hade pratat om så länge.
Hur ska man förverkliga sina drömmar då?
Det är en jättebra fråga. Det är både en lätt fråga och en svår fråga. Att hur ska man förverkliga sina drömmar? Genom att fundera, vad är första steget? Och hur dumt det än låter, första steget som man kommer på. För om man har en dröm, så att få en dröm att bli verklighet är ju en process. Och det ingår att man måste lära sig vissa saker, eller hur? Man behöver lära sig, om man vill bli rockstjärna kanske man måste lära sig sjunga eller spela gitarr, eller i alla fall programmera musik på en dator. Eller det är alltid någonting. Men när man bara har drömmen, så vet man ju inte alla de här tekniska stegen, de praktiska stegen, vad man ska göra först och så vidare. Men fantasin brukar ju ändå kunna komma på att, ja, men först gör jag så här. Och det första svaret med vad som är första steget till att förverkliga sin dröm brukar inte vara det rätta svaret, utan det brukar ofta vara ett felsteg som brukar vara det första steget. Inte alltid, men många gånger är det så för oss människor. Men att man ska ändå våga ta det där första steget. För när man tar det där första steget till att förverkliga sin dröm, som ofta misslyckas, då i det där misslyckandet så brukar man få den här inputen att okej, det där funkar inte. Men om jag gör så här, eller om jag frågar den där experten som redan lever den här drömmen som jag vill förverkliga, då kanske jag kan få reda på första steg och få reda på lite mer. Så att förverkliga sin dröm, det är att våga ta första steget även om man inte vet så mycket om hur man ska förverkliga sin dröm.
För ofta vet man ju, som du säger, inte riktigt vad första steget är. Eller man vet inte exakt vad man ska göra. Det viktiga är att man börjar göra det.
Ja, man börjar, och hur liksom patetiskt den verkar med de här första stegen. Hur, men ofta är det patetiskt det man gör när man ska göra något helt nytt. Så man ska lära sig surfa eller någonting, så är det liksom inte så.
Nej.
Man ser inte ut som en cool surfare första gången.
Det har ju gått väldigt mycket rykten om dig, och när vi pratades vid häromdagen i ett telefonsamtal så var det ett rykte som jag någonstans i bakhuvudet hade. Nu vet jag inte om jag hade drömt eller om det var någonting jag önskade det var av, men det var att du hade ridit naken på en elefant.
Ja, det var roligt om det var så. Eller, det kan väl få vara så i dig, eller hur? Om det är din bild av mig, så vem är jag motsätta mig det?
Precis. I min hjärnas...
Ja, om det gör dig lycklig.
Precis. Men du har inte ridit naken på en elefant?
Inte vad jag vet. Jag kanske har gjort det.
Inte i din värld, men i min värld.
Ja, i din värld har jag gjort det.
Men går det mycket rykten om det annars? Hör du mycket sånt?
Ja, man hör mycket historier sådär som är mer historier än att det verkligen stämmer. Ibland mycket folk som vet mer om mig än vad jag vet. Men samtidigt så det blir väl så, man håller på länge och man är ändå en figur som sticker ut i svenska samhället, och då till slut blir man ju någon slags Bellman.
Vad har du hört för historier?
Den där historien har jag hört.
Ja, det är inte bara jag som har tagit den.
Ja, sen har jag hört historier om att jag har hört en historia om att jag har varit med på någon lookalike-tävling där man ska vara Dileva lookalike, så att jag kom på fjärde plats har jag hört också, men det stämmer inte.
Du vann den.
Ja, jag vann.
Vad är framgång för dig?
Framgång är att kunna fullfölja sin idé och sin dröm och förverkliga den så att den verkligen kan slå rot som en dröm som har förverkligats och växa och bli kanske till och med bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det är framgång, och det är inte alltid någonting som kommer av sig själv, utan det är någonting som man måste vårda och arbeta med. Många gånger när vi inte riktigt når framgång, så det kan bero på olika saker, som att vår dröm, att vi kanske inte vågade drömma tillräckligt stort, att vi inte vågade ta i med vår dröm, utan vi tänkte så här, ja men om jag tar en sån här dröm, det kanske jag kan förverkliga. Och då brukar de inte riktigt kunna falla i god jord, de här drömfröna. Men när vi verkligen vågar drömma stort och utan gränser för hur stort vi kan drömma, då brukar vi få den här kraften från universum att det verkligen, att det blir den här processen som, att det verkligen slår rot och blir något stort, något fantastiskt som blir ännu mer fantastiskt än vad vi hade vågat hoppas på egentligen.
Och det här är lite the law of attraction.
Mm.
Vad går det ut på för någonting?
The law of attraction, det är ett ganska stort ämne, så det kan man ju diskutera i flera dygn och ändå bara scratcha på ytan. Men kortfattat så är det väl att Buddha sa en gång att så som du tänker så blir det så småningom i verkligheten. Och det är väl lite law of attraction, att mycket av det som vi upplever i vår verklighet, det är saker som vi har tänkt mycket på, fokuserat mycket på i våra liv, som har varit prioriteringar i våra liv. Och så har vår verklighet skapats omkring oss. Men börjar vi tänka på något annat, då börjar det mer och mer manifesteras i vår verklighet. Så hela tiden så manifesterar vi våra tankar och vår undermedvetna längtan efter vad det är vi söker. Och det kan man ju, antingen kan man bara följa med och se vad som händer, men man kan ju också styra det genom att fokusera på vad man verkligen vill. Och istället för att se att då måste jag göra det steget, jag måste göra det steget, jag måste göra det steget, jag måste göra det steget för att nå målet, så fokuserar man på målet, till exempel via meditation. Att man mediterar på målet Och då så drar man målet till sig i sin meditation. Gradvis. Det finns faktiskt till och med vetenskapliga undersökningar på att människor som fokuserar mer på målet än på vägen fram till målet, alltså vad det nu är de ska, vad det nu de önskar sig, att procentuellt sett så brukar de nå mer framgång med att nå sitt mål än människor som fokuserar mer på, ja men först är det steget, sen är det steget, sen är det steget och så vidare. Att när man fokuserar för mycket på de här små, små stegen och inte på själva visionen, så brukar man ofta tappa kraft i de små stegen och då kanske man inte orkar ända fram. Man kanske inte har energin att ta sig ända fram, för man slösar bort den i små, små steg.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
Börja varje dag med 10-20 minuters valfri meditation.
Det är riktigt bra tips. Och ja, det ska jag faktiskt börja med. Jag har kört meditation då och då, men jag har inte haft en rutin på det. Det kommer jag absolut börja med. Rekommenderar du då att man sitter ner 10 minuter?
10-20 minuter varje morgon.
Stöter du bort alla tankarna?
Tankarna finns alltid där. Man kan inte stöta bort tankar, utan låt dem virvla runt, men fokusera inte på dem. Låt dem bara vara och ha sitt liv. Fokusera. Om man inte, man kan meditera på olika sätt, men det allra enklaste det är att fokusera på hur luften kommer in genom näsborrarna och går ner i lungor och i mage och ut som livskraft i varje cell, i varje atom, varje partikel av vår existens. Och sen går luften, sen går den här, det som är kvar av luften, ut igen via näsborrarna. Så andas man in ett nytt andetag. Och så går det ut som livskraft i varje cell, varje partikel, varje atom av oss själva. Så fokusera på den enkla processen som är den livgivande processen. Och som också är den processen som sätter ihop oss med hela världsalltet, med hela universum. Och där vi verkligen känner universums rytm i vårt hjärta.
Ett tips för att nå sitt mål då, som man har?
Bli helt uppslukad av målet. Se det i allt du gör, är och säger. Om man verkligen, verkligen vill nå sitt mål, då behöver det vara den högsta prioriteringen som man gör varje dag. För ofta om man... Många gånger så man säger, ja, men jag vill så gärna göra det här, jag vill så gärna bli det här, eller jag vill så gärna förverkliga det här i mitt liv. Men dagarna går och man fokuserar inte så mycket på det, man gör inte så mycket för att det ska hända, då kommer det aldrig att hända. Och ofta kan det bero på att man kanske inte vet egentligen vad det är man vill. Men om man tar ett papper och en penna och så skriver man ner de 10 viktigaste sakerna i sitt liv. Så man verkligen, det här är allra viktigaste, de 10 allra viktigaste sakerna i mitt liv för att jag ska känna mig lycklig. Då ser man på en gång vad man har för prioriteringar i sitt liv. Vad som är viktigast. Och utifrån det kan man hitta sitt livsväg, kan man hitta sitt livsmål, kan man hitta sitt hjärtas dröm, som om man följer den så blir det verkligen, ja, livet blir som en fantastisk saga.
Jättebra sagt, superbra tips. Det ska jag också göra, bara skriva ner de 10 viktigaste sakerna, och då ser man väldigt tydligt vad man ska lägga fokus på i sin vardag och, vad, och kanske till och med vad sin drömmar.
Ja. Eller hur? För man måste börja utifrån vad som är viktigt för en själv, eller hur? Det är svårt att fokusera på något för att man har fått höra att det är bra. Ja, men det här är bra om du gör det här. Ja, men det ska jag göra. Så vill jag. Jag vill också bli en sån. Eller jag vill också göra det här. Men om man skriver ner sina prioriteringar så kanske det inte alls är det som är ens väg när man tittar på prioriteringarna man har.
Det blir lite grann som att man följer någon annans dröm och någon annans liv.
Ja, och det är bättre att gå sina alldeles egna fotsteg i livet och göra det dåligt än att gå någon annans fotsteg och göra det helt perfekt.
Ja. Och ett tips för att få en roligare och lyckligare vardag.
Se varje dag som en fest. Varje dag är ju faktiskt en fest. Bara det att vi finns, att vi kan lyfta en arm, att vi kan dricka ett glas vatten, att vi kan ge varandra ett äpple. Livet är en fest.
Ja, verkligen. Och till en sista frågan. Om du hade fått välja på någon att höra på i Framgångspodden, vem hade du velat höra på då?
Ja, det var en bra fråga. För det var människor från hela världen eller ska det vara...
Ja, det kan du absolut.
Det kan vara vem som helst på planeten jorden.
Ja, helst någon som lever.
Okej.
Okay. Då begränsades allting.
Vad svårt det blev. Jag skojar. Ja. Jag tycker det skulle vara väldigt roligt att höra en framgångspodd med Madonna.
Ja. Ja, det är sant. Det är bra.
Ordna det.
Den är inga konstigheter. Nej, men verkligen. Har du träffat henne någon gång?
Nej, det har jag aldrig gjort. Jag lyssnar inte ens så mycket på Madonna. Men det skulle vara kul att höra dig sitta och intervjua henne.
Precis. Jag hör av mig till dig om det är så. Ja. Att jag lyckas få in henne så får du, så får du säga henne väl valda till henne.
Ja. Det är roligt.
Ja. Och om man ska följa ditt spännande liv med de sakerna du gör. Du är ute mycket på turné också och har en turné framför dig nu.
Ja, jag ska ut och spela mina sånger med kyrkokör i 11 olika kyrkor runt om i landet nu i slutet av oktober. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Vill man ha mer information om det, då kan man gå in på dileva.se.
Det är en bra domän. Ja. Enkelt. Dileva.se för kyrkokörer.
Ja.
Och följa vad för andra saker och spännande saker som kommer sen också. Mm. Har du några andra sociala kanaler eller någonting som man kan nå dig på?
Ja, finns på Facebook också. Jag har en Facebook-page där. Thomas Dileva.
Mm.
Facebook/Thomas Dileva. Ja. Thomas med H.
Ja, det är inte svårare än så. Men det har varit jättespännande att ha med dig. Det är verkligen jättemycket råd och tips som jag är helt övertygad om att lyssnarna och jag själv verkligen tycker är jättebra. Jag kommer att applicera väldigt många av de sakerna du säger, och det här är ett program jag själv kommer att lyssna på flera gånger, för jag har väldigt mycket att ta in. Så att stort, stort tack Thomas Dileva för din medverkan.
Ja, tack och tack detsamma. Det var ju fantastiskt att få sitta här och prata med dig. Och det kändes verkligen som att... när man går härifrån så kommer man känna jag känner mig så himla hoppfull bara. För att det känns som att det finns så många människor som sprider ljus, som sprider kärlek och som sprider inspiration, och det behövs så mycket i den tid vi befinner oss i just nu, som har så många utmaningar. Jag känner att du är en av dem.
Tack.
Tack för det. Tack för dig.
Ja, en stor ära. Tack.
Tack.
Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
Tack så jättemycket Alexander.
Superroligt att ha dig här.
Ja, det tycker jag med. Alltid lika roligt att vara här.
Ja, du har varit här ett gäng gånger nu. Har din mamma eller pappa lyssnat på något avsnitt?
Självfallet har de det.
Ja, det är bra. Då har de säkert lärt sig massor.
Hoppas det.
Och nu så ska vi även prata om någonting som intresserar dem, om några. För om man befinner sig mitt i livet, vad ska man tänka på då om pensionen?
Ja, men när man befinner sig mitt i livet så är kanske det är svårt att få tiden att räcka till. Och för många så upptar ju, säkerligen för dig också, jobbet en stor del av tiden och även träning kanske. Och jag ser ju på mina vänner och de har ju också barn, kanske både ett och två, till och med tre barn. Och då handlar det om att få ihop planeringen och vardagen gör på ett bra sätt. Och då kanske man inte tänker på pensionen som ligger 30 år framåt i tiden, eller hur? Så jag tänker att vi ska göra det enkelt för oss själva och ta beslut utifrån den tid man faktiskt har att lägga ner på planering av sin pension. Så jag har tre råd idag, Alexander.
Fantastiskt.
Ja, så jag tänkte vi börja med det här med privat pensionssparande. Har du ingenting idag så starta ett. Och där skulle jag göra det enkelt för en själv att ta ett enkelt sparande så du kan ägna tiden åt någonting annat. Och med det menar jag att överlåt kanske förvaltningen till någon annan. Så kan du fokusera på det som är viktigt för dig. Och då behöver du bara göra ett val. Och det är ju faktiskt att börja spara. Och vi vet ju att i slutändan så är det bara många som får ut 50-60% av slutlönen i pension. Så vi behöver faktiskt skapa goda förutsättningar för att kunna göra de saker vi drömmer om som pensionärer, eller hur?
Verkligen.
Andra rådet då. Sätter jobbet av till din pension, så kallad tjänstepension eller inte? Om ja, så är det superbra, eller hur, Alexander? Men om de inte gör det så tycker jag man ska ta och prata med sina arbetsgivare och se om de kan faktiskt lösa det här och starta ett sparande till dig. Eller kanske löneväxling kan vara ett alternativ. Men kan de inte det, ja, men då är det jätteviktigt att man själv kompletterar med ett privat sparande, tycker jag. Och slutligen då, när man befinner sig mitt i livet, ja, men då har man oftast familj och barn, eller hur? Och de värnar man om och vill se till så att de får det jättebra om någonting skulle hända. Så jag tänker på det här tråkiga om man faktiskt skulle gå bort. Se till så att din familj får dina pensionspengar om du skulle gå bort. Men även komplettera med en livförsäkring, tycker jag. Så det var mina dagens tre tips.
Härligt, jättebra tips och råd.
Vad bra, tack så mycket.
Tack så hemskt mycket, Caroline Oskarsson från Nordea.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.